Morgans Möllers föredrag i Malmö den 20.11.1978. Vägen till kosmiskt medvetande.
Jag skulle gärna vilja bjuda er alla hjärtligt välkomna till mitt föredrag ikväll. Och jag skulle bringa en hjärtlig hälsning också till alla från Martinus i Köpenhamn. Och ikväll skulle jag tala om vägen till kosmisk medvetande. Och jag skulle gärna vilja börja med ljusbilder med detsamma. Hej, projektorman. Vill du tända? Då kan jag klara det. Tack ska du ha. Tack. Och jag startar med att visa Martinus huvudsymbol. Nu är det ju så för mig den svårigheten att jag på sätt och vis gärna vill att mitt föredrag ska vara en fortsättning av det förra föredraget. Men på samma gång vet jag också att en del av mina åhörare inte hörde det förra föredraget. Så jag måste alltså försöka på samma gång att göra det nytt och som en fortsättning av något annat. Och jag ska försöka göra det så gott jag kan. Den första bilden vi ser här kallar Martinus sin huvudsymbol. Och det är symbolet, det eviga världsbilden, det levande väsen, den eviga gudomen och de eviga gudasöner eller gudabarn. När Martinus talar om gudomen och han understryker att något av det viktigaste för honom, det är att hjälpa människor som en hjälp till självhjälp till på nytt att fatta att detta med en gud inte är gammal övertro. Att väl finns det gammal, mycket gammal övertro i förbindelse med troen på gudomen. Därför att människan i så många variationer har skapat gud i sin egen avbild. Men när Martinus talar om gudomen så talar han om det levande världsalltet. Varut i vi lever och röres på ett tid. Antingen detta världs allt är uppe i makrokosmos. Och det vill säga i solsystemens och vintergatarnas världar. Eller ner i mikrokosmos. Till exempel in ut i vår egen kropp. I organernas, cellernas, molekylernas, atomernas och elektronernas världar. Och ändå värdar in ut i atomkärnan. Mitt emellan allt detta, som ju för materievetenskap, den materiella vetenskapen, både ute i makrokosmos och nere i mikrokosmos, är partiklar och tomrum. Är stjärndimmor, så att säga. Där talar Martinus om att det väsentliga är inte partiklarna. Och inte heller tomrummet, för tomrummet är inte tomt. Men genomstrålat av strålar och vågor och energier och krafter. Överallt, både i makrokosmos, i stjärnvärldarna och i mikrokosmos, i det vi kallar materien. Som också är partiklar och tomrum. Också här emellan oss. Det finns en mycket, mycket större verklighet här än det vi har förmåga att uppfatta genom våra fysiska sinnen. Och allt detta, denna strålvärld, där den fysiska vetenskapen har hunnit så långt att de säger, ja, människan är en elektrisk varelse. Och de vet också att atomerna, så att säga, är elektriska. Och de vet ju också att det kommer strålkraft från solar och vintergator och så vidare. Ja, säger Martinus, hela världsalltet är elektrisk. Men genom att tala om det så har man hunnit ett stort steg bort ifrån det som bara är materiell vetenskap till andlig vetenskap. Mycket mer än de fysiska forskare egentligen vet om. därför att de inte vet vad elektricitet är. Elektricitet är livskraft, säger Martinus. Elektrisk impuls är i din hjärna, i min hjärna, som genomstrålar vårt nervsystem, som sätter igång så många saker och ting i organismen, både hos dig och hos mig just nu. Men på samma gång finns det ju något annat vi kallar elektricitet i våra lampor, i våra kraftmaskiner och så vidare. Ja, men det är väl inte något som har med levande väsen att göra? Jo, säger Martinus. Det finns överhuvudtaget inte något som inte på ett eller annat sätt har med något levande, och det vill säga med levande väsen att göra. Det vi kallar elektricitet och i någon mån har möjlighet att använda praktiskt, men egentligen inte vet vad är, det är något av jordens livskraft, säger Martinus. Det är makrokosmisk elektricitet, men det är egentligen något av jordens livskraft som vi, som de högst utvecklade cellerna i jordens fysiska kropp, nu har hunnit så långt i vår utveckling att vi i någon mån med vår viljekraft och vårt tänkande kan använda den kraften. Men det är bara en liten början till att vi ska använda många, många fler krafter av strålar och vågor. Men det kräver en utveckling av människan. Att människan är mogen för det, både etisk, moralisk och intellektuellt. Och så småningom som hon gör det, vaknar upp till en sådan mogenhet, då kommer hon att få större och större frihet genom att hon kan använda fler och fler av universums krafter, både inom sitt eget medvetande och i naturen kring oss. Men vad är det egentligen, den växelverkan som du och jag upplever när vi upplever livet? Ja, det är ju en växelverkan med naturen, med jordens krafter, med solsystemets krafter, med vintergatornas krafter. Och på samma gång med fasta och flytande och luftformiga och strålformiga materie. Ja, men det är allihop, om det är du eller jag som är här. En växelverkan med det levande universum. Med den levande, mellan den levande, levande gudabarnet som är du eller jag. Och med det levande universum. Varut i vi alla lever och röres och är till. Och bara gör det därför att det är samma treeniga princip som universum är. Det är var och en av de andra levande väsen också. Nämligen en skapare med sin skaparförmåga. Och det vill säga förmågan till att arbeta med materien eller till skatt. Som inte är något som skapas av ingenting. Och som inte heller förintas. Men som är den eviga urmaterien som kan framträda här i sex mindre urformer. Själva urmaterien kallar Martinus moderenergien. Symboliserad med den violetta färgen. Och så talar han om sex grundvariationer av energi. Som han kallar instinkt, som han symboliserar med den röda färgen. Tyngd eller explosionsenergi med den orange färgen. Känsloenergin med den gula. Intelligensen med den gröna. Intuitionen med den blå. Och minnet med den indigo. Och han talar om att dessa grundenergier finns i olika blandningar överallt i universum. Och också inom den enskilda människans medvetande. Det Martinus kallar kosmisk kemi. Där han talar om att vi ska bli kosmiska kemister. Det är detta att vi ska lära och blanda vårt medvetandes energier på ett mänskligt sätt. För genom att blanda dessa energier på ett mänskligt sätt. Då kommer vi någon gång i denna skapande utveckling. Som har för sig gått genom miljoner och 8 miljoner av år. I en utveckling från mineralrike. Genom växtrike och djurrike fram till det övergångssteg vi nu representerar mellan det egentliga djurriket och det Martinus kallar det riktiga människoriket. Han talar om att skapelse är inte något som för sig gick någon gång, men något som för sig går här och nu. Vi är på väg att bli människan i Guds avbild, vilket faktiskt betyder en gudomlig medarbetare och medskapare i universum. Och att skapa, att tänka, och baserat på tanken att skapa, det är ju något som människan kan göra mycket, mycket mer än de egentliga djuren. Men på samma gång måste man ju säga att vårt skapande i ganska stor mån är ett utvidgat djurrike. Eftersom vi skapar längre och längre räckande vapen, skapar atombomber och neutronbomber och mycket, mycket annat. På samma gång som vetenskap och teknik, som ju också är en verkan av skapande krafter, i många variationer skapar förorening och mycket, mycket annat. Så man måste säga att de skapande krafter, på samma gång som resultatet kan i någon mån vara en mer och mer mänsklig kultur, baserad på människokärlek, baserad på en mänsklig intelligens och skapar förmåga till gagn för mänskligheten och för helheten. Inom vetenskap, teknik och konst, alltså inom vissa av dessa områden, ja, så existerar det också ett helvete på jorden. Ett helvete där det har varit två världskrig och där man är rädd för ett tredje världskrig. Och där det på samma gång i olika samhällen är så många svårigheter som man kan kalla krig också. Krig mellan arbetsgivare och arbetstagare. Krig mellan olika generationer. Krig kanske på arbetsplatsen mellan olika som arbetar där och i hemmet och ibland mellan man och kvinna och så vidare. Ja, säger Martinus, men vi lever faktiskt också just nu i det som man kunde symbolisera med ordet helvete. Därför att vi egentligen har djävulsmedvetande. Och det är detsamma som brist på kosmisk medvetande. Vi är kosmiskt medvetslösa, men börja och ha mänskliga krafter, men blanda ihop dem med djunglelagens energier. Så på det sättet har vi skapat en intellektualiserad djungel. Vägen till kosmisk medvetande är inte något som bara är baserat på att man kan sätta sig i en speciell yoga meditationsställning och meditera sig in i en annan värld. Man kan få vissa kosmiska glimtar på det sättet. Men är man inte mogen för det, etisk, moralisk och intellektuellt, då kan det vara farligt, för i alla fall för västerlänningen. Ja, men vad är då vägen till kosmisk medvetande? Ja, bön och också en form för meditation som är passande för västerlänningar, som kan förena sig med bön på koncentrationen på det som är större än en själv. Det levande väsendet var utgivande lever och rör sig och är till. Faktiskt du som är i himlen, för himlen finns överallt. Det är den ena sidan. Men den andra sidan, den är det utåtvänta i vardagen, förhållande till vår nästa. Inget väsen, säger Martinus, får kosmisk medvetande om inte detta väsen också vandrar den vägen som är att kunna förstå andra, att kunna förlåta andra, att kunna övervinna alla variationer av vrede och detta att vara förbannad och aggression och surhet och bitterhet och svartsjuka och avundsjuka och vad det heter, som ju finns ganska mycket i människors medvetande. Allt det måste övervinnas för att få kosmiskt medvetande. Det är ju ganska mycket framme i tiden. genom moderna psykologer och psykiater, att det är bäst att bli fri av sina aggressioner. Det är bäst att bli rasande. Det är bäst att göra sig fri av det, så det inte slår in något och blir till psykosomatiska sjukdomar, som jag talade om i mitt förra föredrag. Men det är, även om det i vissa fall är ett mindre onde än det att det slår inåt till att bli magsår eller dåligt hjärta eller andra psykosomatiska sjukdomar, så är det på samma gång så att så många, många människor av idag faktiskt inte tåler heller att det slår utåt. Därför att deras cellväv och deras nervsystem är så förfinat i förhållande till som det har varit längre tillbaka i utvecklingen, att det faktiskt betyder brist i vår organism, kortslutningar i vår organism. Så den bästa utväg, den tredje utväg, det är att skapa sådana energikombinationer i sitt medvetande som upplöser vrede, som upplöser hat, surhet, bitterhet, svartsjuka, och vad vi nu kallar det. Ja, men är det möjligt? Ja, det är det som är kosmisk kemi. Och det är det som Martinus inom sin kosmologi på sitt sätt gärna vill lära människor. Som en hjälp till självhjälp. Inte genom att skapa en religiös sekt eller något vi ska bli medlemmar av eller något sådant. Det måste vara helt fritt. Och det är absolut inte något nytt. Det är bara det sätt på vilket Martinus arbetar med det som är nytt. Det finns i bergspredikan. Det finns i de 10 bud från Moses. Ja, det finns tillbaka i gammal indisk kultur också. Som det som heter karma yoga. Och det betyder ju handlings- eller verksamhetsyoga. Och bakom det ligger ju reinkarnations- principen och karmalagen. Och det vill säga förståelsen av att utvecklingen fram till det övergångsväsen mellan djur och människa som vi är idag, ett svingsväsen, har vi hunnit genom många, många inkarnationer, helt ifrån mineralrike, genom år miljoner, genom växtrike och djurrike, även om det har varit på helt andra planeter än det vi nu kallar vårt klot. Och fram till att vara en blivande människa. Och det vill säga ett väsen som börjar att tänka och handla och känna mänskligt inom vissa områden. Men på samma gång har många gamla vanor som tillhör det mer primitiva jordmänskliga. Jamen det väsentliga det är att övervinna dessa vanor. Det är detta arbete med sig själv. Och det är det som är vägen fram till kosmiskt medvetande. När Martinus talar om reinkarnation och karmalag, så talar han om det som kroppsförnyelsesprincipen. Som är helt naturlig, inte något mycket övernaturligt med själevandring man ska tro på. Men det är helt naturliga att det levande väsen, det levande väsendet som liksom själva gudomen, är ett kraftcenter med krafter som strålar ut och arbetar med strålformiga och ibland när vi inkarnerar också med flytande och luftformiga och fysiska materier. Men det är alltihop partiklar och tomrum som strålarna kan dra till sig och stöta ifrån sig. Och därigenom kan man förtäta en fysisk kropp och man kan komma i det tillstånd där den fysiska kroppen återigen måste upplösas. Någon gång när vi har fått kosmisk medvetande, det verkliga kosmiska medvetande, så är det inte mer reinkarnationsprincipen som behärskar människan. Så är det människan som med sin viljekraft och med sitt tänkande behärskar kroppsförnyelsen. Då kan hon materialisera, förtäta materien med sin vilja och återigen upplysa det. Jag vet att många vill säga, ja det är ju som en gammal saga, det är ju som science fiction. Men där säger Martinus, ja men själva livets saga ännu mer sagorikt och sagolikt än alla gamla sagor. Och ännu mer spännande än någon modern science fiction roman. Bara med den skillnad att när det gäller livets saga så är det baserat på logik. Sammanhang mellan orsak och verkan. Sammanhang mellan den växelverkan mellan det levande väsendet varuti vi lever och rör oss och är till och oss själva. Också med vår nästa i vardagen som faktiskt är en del av gudomen. Men också med väsen som är hemmahörande i dessa världar som inte har förmåga att uppleva vår fysiska sinne. Därför det är rent strålformiga världar. Nu finns det ju ganska många intressanta böcker också inom parapsykologin och också av läkare som har gett ut böcker av människor som har talat om vad de upplevde när de lämnade den fysiska kroppen men blev kallad tillbaka och inte dog. Och talar om upplevelser där i en andlig strålform i värld. På samma gång som reinkarnationsforskning och så vidare ju också är något som börjar att spela en roll inom vetenskapen, vad det inte har gjort tidigare. Jag säger Martinus, det kommer det att göra mer och mer i framtiden. Därför man kommer att fatta att det är inte övertro. Men det är baserat på lagar och principer. Och det är dessa lagar och principer vi måste lära känna. Men först måste vi lära att behärska vårt eget medvetandes tankar och känslor. När vi dör, då kommer vi på besök i dessa världar innan en ny inkarnation. Där vi ju inte passerar dessa världar här, mineralrika och växtrika och djurrika på annat sätt än att vi genom 9 månader repeterar dem i moders liv, i fostertillstånd. Men för var ny inkarnation, då är det allmänna, även det undantag, att det är en utveckling som för sig går. En utveckling som så småningom ska föra oss fram till det som är symboliserat med stjärnan där. Kosmisk medvetande. Kosmisk betyder universell. Och det vill säga ett medvetande som inte är begränsat av fysisk materie och en lilla fysisk värld. Men som upplever de andliga eller strålformiga världar lika mycket som den fysiska världen. Men också känner till lagarna som finns bakom den strålformiga materien lika väl som bakom den fysiska materien. Men en sådan känsla måste baseras inte bara på en utveckling av intelligens och vetande. Men också på en utveckling av den mänskliga känslan. Som medkänsla, samkänsla, kärlekskänsla, samvetskänsla och kärlekskänsla. Det är inte något nytt. Det har Buddha talat om på sitt sätt. Det har Kristus talat om på sitt sätt. Ja, men nu måste det faktiskt så småningom bli vetenskap, säger Martinus. Det finns krigsvetenskap. Men det finns inte mycket freds- och kärleksvetenskap. Men det är faktiskt det som börjar utvecklas nu. Ja, en märkvärdig bild. Ganska stor äpple det där. Målat av den surrealistiska målaren René Magritte. Men när jag har tagit den med så är det därför att sådana surrealistiska tavlor kan sätta igång många tankar. Och det kan en sådan tavla med det stora äpplet här som fyller hela rummet ju göra. Om vi tänker på det som frukten på kunskapens träd. På gott och ont. För man måste säga att om detta symboliserar vår tid och vår tids människa och hennes livsrum. Så är just detta att hon nu äter av frukten på kunskapens trä på gott och ont. Det som fyller det mest av livet. Men vad betyder detta gamla symbol? För det är ju ett symbol. Man är ju så vana vid här i västerlandet och allting bokstavligt. Och därför har det ju varit så mycket i Bibeln man också har tagit bokstavligt. Och inte förstå att det likadant som andra gamla orientaliska heliga böcker så mycket är baserat på symbolik. Den skapande utvecklingen jag visade där på Martinus första symbol. Med utveckling från mineralrike genom växtrike och djurrike fram till det övergångstillstånd vi representerar idag. Men det är ju symboliserat i skapelseberättelsen. Adam togs av leret. Det är mineralriket. Och i växtrikets övergång till djurrike, där händer något särskilt som jag ska behandla ganska mycket i slutet av mitt föredrag. Nämligen Evas skapelse. Och det vill säga att det som är det vanliga i växtriket börjar förvandlas hos vissa högt utvecklade växter. Nämligen att där det var inom samma växt, både det maskulina och det feminina principen, där börjar det att bli speciella växter med bara det maskulina princip och andra växter med det feminina princip. Och det var övergångsformer till det som är det egentliga djurriket, nämligen djuren som speciella handdjur och hondjur. Och det är ju det som har fortsatt helt fram till det väsen som inte önskar bli kallad ett djur, nämligen den jordiska människan, men ju faktiskt både fysisk och i någon mån också psykisk ännu tillhör djungeln. Och där vi också måste säga att vi tillhör däckdjurens utvecklingsbana. Men om det nu skulle vara riktigt detta, att det är en långskapelsesprocess där vi är på väg att bli människan i Guds avbild. Är Gud en man? Eller är Gud en kvinna? Ja, vi har ju varit så vana vid att säga Gud, han. Och vi har ju övertagit Gamla testamentet och därigenom också det, den uppfattningen av Gud som den gamla patriarken. Men det är ju Gud skapat i människans avbild. Såväl som så många andra gudabilder. Men på samma gång vill man ju se att också inom religionerna har man inte kunnat vara utan det kvinnliga när det gällde det gudomliga. Också inom kristendomen, inom den katolska kyrkan, där gjorde man ju då Jesu moder till himmeldrottningen Maria. Det liksom skulle representera modersprincipen och den kvinnliga principen inom det gudomliga, så det inte bara var fadern och sonen. Ja, säger Martinus, men det är ju därför att inom det gudomliga, där finns naturligtvis lika mycket det maskulina principet som det feminina principet. Och där finns det helt avbalanserat. Och människan i Guds avbild, ja, det måste vara en människa som faktiskt så småningom utvecklas till, också inom sitt medvetande, att skapa en balans, en jämvikt mellan den maskulina och den feminina principen. Det tillhör också just allt det som händer på vägen mot kosmiskt medvetande. Och den vägen är på ett särskilt sätt illustrerad här. Först ser vi här den ganska primitiva naturmänniskan. Och här ser vi den gula och den gröna färgen i alla dessa fyra cirklar. Den betyder inte en högt utvecklad känsla, men den betyder bara att det i väsendets medvetande är mycket mer känsla än intelligens. Där finns det lite mer intelligens i förhållande till känslan. Där är intelligensen i övervikt över känslan. Där är den avbalanserad. Men instinktenergin och tyngdenergin spelar inom dessa utvecklingssteg som jag ska återvända till en mycket, mycket stor roll. Men här är alltså speciellt förhållandet mellan känslan och intelligensen. Hos detta primitiva naturmänniska. När det gäller livet och vad som finns bakom livet, ja, då är det ett frågetecken. Det vet väsendet inte. Men på samma gång så har det ett religiöst instinkt och religiösa känslor som, och det ser vi när man studerar naturfolken, är baserat på att universum är levande. Att det finns andra och demoner och gudar och så vidare bakom bergen, bakom källor, bakom vattnet och himlen och molnen och solen och så vidare. Så man kan säga att väsendet där har ett förhållande till det gudomliga som är baserat på primitiv religion, på magi och så vidare. Här ser vi hur intelligensen har utvecklats något. Men fortfarande är det en mycket känslobetonad människa. Här står vi överför ett väsen i en senare utvecklad kultur och civilisation. Där vi kan tala om de högre utvecklade religioner. Antingen det är hinduismen eller buddhismen. Eller kristendomen eller islam. Och dess olika sekteriska variationer och grupper och så vidare. Där är det också det religiösa instinktet och den religiösa känslan som dominerar. Och vi ser den gula trekanten, den triangeln där tillsammans med frågetecknet. Och det symboliserar att där har man liksom kommit fram till troen på att det finns en Gud. En Gud bakom det hela. Men fortfarande är det ju så att gudomens, Herrens vägar är något som man inte kan rannsaka, inte kan studera. Man ska bara blint tro. Här ser vi ett stadium som är ganska dominerande i vår tid. Vi har alla varit igenom dessa stadier. När vi är här ikväll så tror jag faktiskt att vi har överstått det stadium där också. Där ser vi den utvecklingen där människan mer och mer genom många inkarnationer har fått äta av frukterna på kunskapens trä på gott och ont. För att lära känna skillnad mellan gott och ont. Men vad är det som på samma gång har hänt? Att människan har blivit mer och mer invecklad i materien, bunden i materien och av materien. Ja, men är den moderna människan mer avhängig av och bunden av materien? Tvärtom, hon har ju gjort sig jorden under dåne och hon har ju fått dens kraft och till att arbeta för sig både som elektricitet och i många andra variationer som strålar och vågor och energier och att skapa maskiner och mycket, mycket annat inom modern teknik. Så man skulle väl mena hon hade blivit mer och mer fri. Ja, på ett sätt har hon blivit mer fri än medeltidens människa och den primitiva stenåldermannen. Men på ett annat sätt är hon mycket, mycket mindre fri. Därför har hon blivit bunden av materien. Psykisk också. Av att äga materien. Och att materien är det viktigaste och också troen på, och därför ser vi dödskallen här. Och det som både är döds- och giftsymbol. Att människan här identifierar sig själv med den fysiska kroppen och tror det är jag. Och det kan man säga att det är själva de dödas rike. Det är döden. Det vi annars kallar död, det är en organismförnyelsesprocess. Men det vi kan kalla döden, det är det sätt att leva som vi för en mycket stor del gör i denna värld av idag. Att man tror mer på döden än på livet. Att man skickar ut mer dödsenergi än livsenergi genom sina tankar och känslor och handlingar. Och att det religiösa antingen är något som bara är baserat på gamla dogmer och vanor och något som man, ja det gör man ju, det gjorde min pappa, det gjorde min grannpappa och grannmamma och så vidare. Och, så man går i kyrkan och så, men det verkar för många, många människor idag inte inspirerande vad dogmerna säger. Och på samma gång är det ju så många där det absolut verkar så motsatt allt vad heter inspiration att inte har med det att göra. Att de säger nej, vi är ateister och materialister. Och det är det tillståndet där. Det betyder inte att dessa människor som är ateister och materialister därför behöver vara vad man ska kalla elaka eller obehagliga människor. Absolut inte. Bland sådana som kallar sig ateister och materialister kan det vara många som egentligen när det gäller det praktiska är mer religiösa än många av dem som kallar sig religiösa. Mer kristna än många av dem som talar mycket om kristendom. Därför att de kanske lever det i deras sätt att tänka och handla, i deras förmåga att giva, i deras förmåga att hjälpa andra, i deras förmåga att vara med och skapa, med deras sätt att vara en god atmosfär på arbetsplatsen och mycket, mycket annat. Men det är väl inte religion? Jo, det är det faktiskt, även om man inte vet om det. Det är religion på det sättet att det är något människan känner inom sig själv. Hon måste göra det baserat på sitt samvete, på sina tankar, på sina känslor, på sin inställning till sina medvarelser i vardagen. Ja, men då är väsendet på väg att lämna det stadiet där. På väg mot det stadium vi ser här. Och det är det kosmiska medvetandet. Och det är baserat på en inre balans mellan människans intelligens och människans känsla. En intellektualiserad känsla. Det vill säga där man både använder sitt förnuft, sin intelligens och sin medkänsla, samkänsla, kärlekskänsla, samvetskänsla. Så att det finns en gräns för vad man ens att göra i förhållande till andra. Och så småningom blir det kanske mindre och mindre man ens att göra. Därför att då får man dåligt samvete. Ja, men det är det mänskliga som utvecklas. Det är en utvecklingsfråga från inkarnation till inkarnation. Men vad är den baserad på? Ja, den är baserad på erfarenheter. Så här kommer vi in på medvetandets krafter. Till exempel minnet. Inte bara det att du och jag dagsmedveten på en gång kommer ihåg en händelse kanske från igår eller från förra året. Men allt det som heter erfarenheter som får vårt undermedvetne stiger upp i dagsmedvetandet just i det ögonblick när vi har bruk för det. När vi står och ska reagera på något som händer. Jamen, då har vi lärt oss baserat på tidigare erfarenheter hur vi ska handla och göra i en sådan situation. Men varifrån kommer det där? Ja, det kommer från den psykiska kroppen, Martinus kallar vår minneskropp. Som är något mycket, mycket väsentligt bakom den fysiska kroppen. Som påverkar ett speciellt center i hjärnan. Men det är inte hjärnan som bär varken minnet eller intelligensen eller känslan eller de andra energier. Men den är en levande transformator, en transformator av levande celler. En computer så att säga som vi själv har programmerat. Där dessa krafter strålar igenom och igenom nervsystemet och ut som tankar och känslor och handlingar i livet i vardagen. Men den inställning vi ser där, där har vi inte mer något frågetecken. Där är det att det levande väsendet upplever det levande universum och allt i universum som den kosmiska helheten som är gudomen varuti vi lever och rör oss och är till. Och börjar att se allt annat levande som gudomens organer var genom gudomen vänder sig mot oss. Likadant som när vi reagerar i förhållande till dessa levande väsen, då är det i verkligheten också en växelverkan med gudom. Vad du gör emot en av dessa mina minste, det gör du emot mig. När det gäller dessa grundenergier, här talar Martinus om en kosmisk lag, en universell lag, kretsloppsprincipen, som gäller i så många variationer i världsalltet. Och den gäller också för var och en av dessa sex grundenergier som Martinus kallar instinkt, symboliserad med den röda färgen, tyngd eller explosionsenergi med den orange, känsla med den gula, intelligens med den gröna, intuition med den blå och minnet med den indigo. Och så talar han om på samma gång att mineralriket, som vi tror med stenar och kristaller och så vidare, det är något dött. Nej, säger Martinus, det är inte dött. Det finns överhuvudtaget inte något som är dött. För nere i mikrokosmos, där är det ett helt universum med partiklar och tomrum, men dessa partiklar är levande väsen som utstrålar energi mot varandra i samma princip som ute i universum. Det är bara perspektivet så långt ifrån våra fysiska sinnen att vi bara uppfattar det som materia. Men i mineralvärlden är det också strålformiga energier bakom. Men det är helt nere i mikrokosmos i förhållande där vi är. Men det är levande väsen som börjar skapa sig en kropp som senare i växtrike och djurrike utvecklas till att de genom fysiska sinnen kan uppleva en fysisk värld. Det kan dessa väsen ännu inte. De är i en strålform i värld, i en värld Martinus kallar salighetsriket, där minnesenergin är den dominerande. Därför ser vi salighetsriket symboliserat just av mineralriket med minnesenergiens färg. Här ser vi växtriket. Och när Martinus använder den röda färgen där, är det därför han talar om att instinktenergin, förmågan att ana behag och obehag, är den dominerande energin inom det området. Och det ser vi också att det är den dominerande. För vi ser att när det gäller var och en av dessa sex grundenergier, och där kan vi ju i fantasien tänka oss fortsättningen den vägen här och den vägen här också. Att var och en av dem hade liksom, vi kan få överblick över känsloenergin här, går från ett latent stadium genom två stadier av utveckling fram till kulmination. Och därefter degenererar genom två olika stadier igen till latent stadium och så vidare utvecklas. Och då ser vi hur dessa energier står i förhållande till varandra. Att var och en av dem har ett område där de dominerar. Och där är det alltså där instinkten dominerar, det är växtriket. Där tyngd eller explosionsenergin dominerar, där har vi djurriket och här befinner vi oss. I slutet av djurriket, på vägen mot att bli en riktig människa. Och det vill säga att det aktuella, det är detta. Att instinkten degenererar mycket inom vårt medvetande. Tyngd energin dominerar men är under degeneration. Känslan under stark utveckling. Utveckling, intelligensen under utveckling, intuitionen latent och minnet är ganska mycket degenererande. Det är ju bland annat därför att så många människor säger, ja men jag kan inte tro att jag har levt tidigare i tidigare inkarnationer, för då måste jag komma ihåg var jag har varit någonstans och vem jag har varit någonstans. Men minnet är inte någon stark energi i vårt dagsmedvetande. Om jag skulle vilja fråga dig, vad gjorde du för 7 veckor sedan på fredagen klockan 3? Ja, då tror jag inte många av er skulle kunna svara på det. Om inte jag just samma sak varenda dag klockan 3. Nej, vårt minne verkar inte på det sättet i dagsmedvetandet. Och därför inte heller i förbindelse med tidigare inkarnationer. Och det är bara bra. Varför? Jag vet det finns undantag, men det är undantag. Och jag vet också att vissa av dessa undantag, bland annat Shanti Devi i Indien. Hon sa till Martinus medarbetare Janne Larsson när han var där för år tillbaka. Detta med att komma ihåg en tidigare inkarnation i detaljer, det ska man faktiskt inte önska. Därför att vi har alla tillräckligt stora svårigheter med den nuvarande inkarnationen. Och skulle vi så gå och komma ihåg svårigheterna och känna igen föräldrar och bröder och kanske äktefäller och så vidare från en tidig inkarnation. När det kan bli så mycket som är ännu svårare än det i förväg skulle vara, så det ska man inte önska sig. Men att fatta reinkarnationsprincipen, det logiska i den, att det är en utveckling där du och jag och andra människor har utvecklat de talanger och förmågor vi har just nu genom en rad av liv. Som Van Gogh skrev till sin bror Theo efter att ha sett Rembrandts tavla Judebruden. Man måste vara död många gånger för att måla sådär. Försvinna. De har blivit vana. De har blivit vana att bli förbannad, även om den som blir förbannad kanske kommer senare och säger till honom som han blir förbannad på: ja, du må ursäkta mig, du vet, jag menar inte helt en av vad jag säger när jag hade så där. Ja, men det visar alltså att det finns en konflikt inom honom. Att något inom honom vill något annat än det som han ofta gör. Paulus sa: det goda jag vill, det gör jag icke, och det onda jag icke vill, det gör jag. Och vad som alltså gällde för Paulus, det gäller väl också i någon mån för oss andra. Men det är baserat på talang och utvecklat genom många inkarnationer, djurriket och primitiva människor tillstånd. Det är ju många inkarnationer inom ett sådant område. Men då är det att nu måste vi medveten arbeta med oss själv. Med att övervinna de talanger som vi inte mer tycker om. Genom inte mer att använda dem, då de genererar det. Om man inte använder en arm, ja, då vissnar den bort. Men det gäller också med de psykiska krafter. När man så småningom verkligen med sin vilja förmår att behärska surhet och bitterhet och vrede och vad det nu heter, allt det där, då kommer det så småningom att försvinna från medvetandet. Och inte att vara med in som talanger och förmågor i kommande inkarnationer. Men det är ju inte bara det att bli fri av det negativa. Det är också det att utveckla det positivt mänskliga. De tankar som är baserade på både inom det politiska, på frihet och jämlikhet och broderskap i praktik, och inte bara baserat på de politiska partier. Också detta att övervinna med att se på om någon är svart eller brun eller röd i huden. Och mycket, mycket annat, att förstå att den uppgift vi faktiskt har i denna värld, det är att skapa en värld av jordens förenade stater. Ett riktigt människorike. Och när vi har gjort det, så är vi mogna för att bli hemmahörande i andliga världar. Men det är en examen vi faktiskt måste bestå innan. Verkligen att göra den intellektuella djunglen där vi lever nu till en mer och mer mänsklig värld. Och det är inte någon av oss, inte någon kvinna, inte någon man som inte spelar en lika stor roll i den process, i den processen som någon annan. Alla gör vi det, och alla betyder vi lika mycket, och alla har vi större möjligheter än vi egentligen är klar över. Vi befinner oss här, och det vill säga, även om det är variationer i detaljen, att vår känsla utvecklas mer och mer av vår intelligens. Intuitionen är latent, det betyder inte att den inte finns, vi har våra små glimtar ibland. Och minnet är degenererande. Men det tillstånd vi är på väg emot, det är en större utveckling av både känsla och intelligens. Medan de andra energier här är degenererande, och att intuitionen ska komma in i dagsmedvetande. Och intuitionsenergin är det av de kosmiska energierna som genomtränger alla de andra energier och som genomtränger alla världar. Det är den som ger kosmisk medvetande, och det är den som i religionen kallas den heliga anden. Vi har alla glimtar av intuition på olika sätt. Ibland har du eller jag kanske upplevt bara ett ögonblick att man liksom vet att man ska inte dö. Bara ett ögonblick, då vet man det liksom. Det kan vara någon kanske som också har upplevt det under att de har varit under en operation och har varit bedövd eller så. Men det kan också vara ute i skogen Om man plötsligt, eller i landskap, i naturen, om man upplever sin enhet med hela naturen. Inte bara här är jag och där är naturen, men att man är en del av detta universellt organiska. Det kan vara kosmiska glimtar i olika variationer. Också detta att man på en gång får en idé, blir inspirerad och får en idé. Det är också intuitionsenergin som verkar in. Var kommer idéerna ifrån? Ja, de kommer från den andliga världen, men de kommer just till sådant ögonblick där man har blandat sitt medvetandes energier, så den energin har möjlighet i ett glimt att slå in i dagsmedvetandet. Men vägen till att intuitionen kan bli en dagsmedveten energi står mycket, mycket starkt i samband med utvecklingen av dessa två energier här. Den mänskliga känslan och den mänskliga intelligens. Som vi också såg det på den förra bilden. Att väsendet med kosmisk medvetande hade balans emellan sin intelligens och sin känsla. Och som jag sa, det är inte avhängigt av hur mycket intelligens eller hur mycket känsla, men förhållandet emellan det. Och det vill säga att när människan använder sin kärlekskänsla, samvetskänsla, medkänsla, så gör hon det också i samband med intelligensen. Och får överblick över vad i en sådan situation i förhållande till den människa eller de människor, vad som är det bästa att göra till gagn för helheten. Där spelar bönen också en mycket, mycket viktig roll. Därför vi har ju vägen utåt. Och så har vi vägen inåt. Och det vill säga genom sitt medvetandes tempel. Och det är ju den egentliga kyrkan, det egentliga templet. Där man själv är överste prästen. Och där kan man koncentrera sig. Och bedja om hjälp och kraft och styrka och tålamod och livsglädje. Till att komma igenom svårigheterna och hjälpa andra i deras svårigheter. Ja, men det är som jag talade om i mitt förra föredrag, medvetandets egen medicin. För den genomstrålar hela kroppens nervsystem, uppmagnetiserar blodet och går runt till alla organer, celler, molekyler och atomer och vibrerar i tomrummet mellan partiklarna i det universum som din och min kropp egentligen är. Ja, det låter som en saga, det vet jag. Men det är själva livets saga som alla fina gamla folks sagor och andra goda sagor i litteraturen faktiskt är små glimtar av på ett eller annat sätt. Sen när det gäller den utvecklingen där så har den också med det som jag nu ska tala om i den sista delen av mitt föredrag att göra med människans två poler. Som jag i mitt förra föredrag bara talade om ganska lite. Om vi nu tänker oss att detta är en man. Så är hans maskulina pol naturligt symboliserad här. Och det vill säga dominerande i hans maskulina könsorgan. Är det en kvinna? Är det naturligtvis så att det är hennes feminina könsorgan. Där denna feminina kraft är koncentrerad. Men vi ser ju ett annat center här uppe. Och det symboliserar mannens feminina pol. Det symboliserar kvinnans maskulina pol. Och där talar Martinus om att det finns inte någon jordmänniska som inte har båda dessa poler. Men vi har dem inte alla. När det gäller den motsatta polen har vi den inte alla lika mycket utvecklat. Men vad du och jag är som människa, som en mänsklig kvinna, som en mänsklig man, med känsla för andra människor. Och med önskan om att vara till gagn i sitt liv i vardagen. Det är vi på basis av utvecklingen av den motsatta polen. Vad människor kan göra när de skapar, som också är något mänskligt. Och det är ju kvinnor såväl som män. Det gör det ju också på basis av den motsatta polen. Vi ser hur det växer en kraft nerifrån och uppåt. Och en kraft ser uppifrån och nedåt. Det är den högsta elden som Martinus kallar den kraft. Och han säger att det är själva universums skapare kraft. Som finns överallt. Och det är ju också så att genom mannens ordinära prov och kvinnans ordinära prov. Och det vill säga att där vi är nu också inom det område tillhör ju riket. Där är det ju så att det är en väsentlig form för skapare kraften inom djurriket. Det är ju nedan formeringen av släkten baserat på han djurets och hon djurets könsorgan. Och förbindelsen mellan han djuret och hon djuret. När det gäller människan så är vi ju inte djur. Men vi är blivande människor. Och det vill säga också när det gäller det där förhållande mellan man och kvinna. Så är det något mer mänskligt som spelar i. Eller i alla fall gärna skola spelar i. Och det kallar vi ju kärlek mellan man och kvinna. Och där vet vi också att detta som att bli kära i varandra och kärtecknar varandra. Det finns början till det hos de högra djuren. Hästar kan man se då och andra djur också. Men detta att smeka, det är ju något som där spelar en stor roll. Och det är ju alltså inte bara baserat på dessa organ, men faktiskt på hela kroppen. Ja, säger Martinus, och kysset likadant. Ja, säger Martinus, men det är faktiskt början till en högre utveckling. Det är något som sträcker sig över ganska många inkarnationer. Inte en förvandling som pågår på en gång. Men vad är det för en förvandling? Ja, det är förvandlingen till att bli människan i Guds avbild. En gudomlig medarbetare och medskapare genom båda polerna. En riktig människa. Och det vill säga ett väsen som blir dubbelpoliskt. Vi måste ju förstå att likadant som det ju är en utveckling som från mineralrike genom växtrike och djurrike och fram till mer och mer mänskliga tillstånd som vi nu representerar idag. Det är en psykisk och också en fysisk förvandling. Många förvandlingar vi där har genomgått. Den psykiska är den primära och den medför så småningom den fysiska. Och så är det också här. Det tar sin tid. Men vi kan se det där på att till exempel i vårt samhälle idag. Där tycker kvinnan inte om att följa vad Paulus som var mycket maskulin sa. Det bör sig kvinnan att tiga i offentliga församlingar. Det gör hon inte idag och det är bara bra. Och vi ser också hur på många, många områden att kvinnan i samhället, hon kan bli minister och hon kan köra en buss och hon kan göra mycket, mycket annat som det bara var förbehållt män att göra tidigare. På samma gång som när hon studerar och så på universitet och det visar sig ju att det är så mycket där hon kan spela en mänsklig roll. Som en kvinnlig människa bredvid en manliga människa. Och det samhället vi är på väg att skulle skapa. Det måste skapas baserat på ett samarbete mellan mer och mer mänskliga kvinnor. Och mer mänskliga män. Patriarkatet, manssamhället, det håller på att underminera sig själv. Det ska inte avlösas av ett matriarkat. Men av ett samhälle där det mänskliga inom mannen och det mänskliga inom kvinnan spelar en större och större roll. Och det är baserat på att krafterna växer genom centralnervsystemet, den vägen och också den vägen här. När de närmar sig varandra inom detta området, då kommer det vissa gnistar, vissa glimtar. Och när de möts här någon gång, då får människan kosmisk medvetande. I det perspektivet Martinus talar om kosmisk medvetande. Jag vet att många vill säga, ja, men det har ju ingenting med kristendomen att göra. Nej, För Kristus visste att om han skulle tala om det som ganska många även inte skulle förstå idag, även om många människor är mogna för det idag, ja, då skulle han ha mött ännu större motstånd än han mötte. Och han mötte ju ganska mycket stor motstånd. Men han sa någon gång: jag har mycket mer att tala om för eder, men ni kan inte bära det nu. Och så sa han: men talsmannen, sanningens ande, som fadern ska skicka er, ska taga av mitt och giva er och tala om de kommande ting. Och att det inte var någon speciell person som skulle komma, det understrykade han genom att säga: det som någon kommer och säger han är i öknen, då går inte dit, eller han är i kamrarna, då tror det inte. Nej, det är inte en person som med auktoritet ska lära människor en ny religion. Nej, det är en andlig, en kosmisk vetenskap som utvecklas och lär människan så småningom. Och känner sig själv, både fysisk och psykisk. Och i ett av de apokryfiska evangelier, det vill säga ett, i det här fallet Thomas evangeliet och Egypta evangeliet, som båda har hittat senare, där är det en kvinna som frågar Jesus: när kommer ditt rike? Och då svarar han: när det varken finns man eller kvinna, men båda tillsammans, och när i inte mera skulle föds av kvinnor. Men så det var det han i en speciell situation har talat om, det han kanske hade en uppfattning av att någon där kunde fatta det. Men annars hörde det till det som han menade de inte kunde bära på den tiden, men som skulle komma till mänskligheten senare. Och det senare, det är nu. Och jag måste understryka, i synnerhet för nya åhörare, att jag står inte här och talar om att det är Martinus som en ny Kristus, som en världsåterlösare med en auktoritet, där man blind ska tro på det han säger. Han önskar att hans person ska vara helt i bakgrunden. Man kan, om man känner sig på våglängd med det, studera hans böcker och hans symboler och analyser, och det kanske kan bli en hjälp till självhjälp. Men det är inte något som ska danbilda en ny sekt eller religion eller något sådant, men vara en andlig vetenskap som så småningom, och i de mellan 30 och 40 år jag har känt till det, har det visat sig att bli fler och fler människor som kände sig inspirerade av det. Inte bara som intressanta teorier, men som något de gärna ville använda i arbetet med sig själv, i livet, i vardagen. På den sista bilden jag ska visa här, de innehåller så mycket i sin symbolik så det är inte allt jag kan genomgå, men där ska jag genomgå faktiskt i synnerhet något i förbindelse med det vi ser här. Så det är utvecklingen helt från djurriket till mer djurmänskliga tillstånd och mer mänskliga tillstånd, baserat på reinkarnationsprincipen. Inte så att vi ska räkna hur många, men det är bara principen som är visat, där de mörka fälterna symboliserar fysiska inkarnationer och de ljusa intervallerna där vi är i de strålformiga världar mellan två inkarnationer. Och så ser vi den vita linjen där, som blir bredare och bredare när vi kommer uppåt. Den symboliserar jagmedvetandet som är primitivt, nästan sovande i det egentliga djurriket, men som vaknar inom den jordiska människan. Och här ser vi den gröna färgen symboliserar den maskulina principen, och den gula färgen symboliserar den feminina principen. Och vi ser att just här, djurriket och också vad det gäller den primitiva jordiska människan, där ser vi den mest dominerande maskulina väsendet och mest dominerande feminina väsendet. Och vi ser elden som strålar från det maskulina väsendet mot det feminina och från det feminina väsendet mot det maskulina, och det är alltså kärleken mellan man och kvinna. Det är ju på samma gång också är baserat på att de har den känsla att de äger varandra. Min man och min fru och mina barn. Också i den tro att barnen är något som har kommit av dem själv. Men sin det kosmiska perspektivet har barnen kommit via, genom människan, så att sädcellen och äggcellen skapar den kopplingscell som är den materie som ställs till förfogande för det diskarnerade väsen som därigenom kan bygga upp en ny fysisk kropp. Men som vi ser, den jordiska mänskligheten nu befinner sig inom olika områden här, på olika stadier. Och där ser vi att det har den maskulina pol inom kvinnan börjat utvecklas ganska mycket. Och mer och mer. Och den feminina polen inom mannen. När det gäller, jag talade ju om hur det visar sig inom kvinnan, hur hon på så många områden kan arbeta bredvid mannen och visa talanger inom samhället, där hon kan vara till gagn inte bara som kvinna men som människa. Och kanske ibland speciellt som kvinnlig människa. Men när det nu gäller mannens utveckling av den motsatta polen, ja, så betyder det att mannens känslor utvecklas. Att mannen på många, många områden inte mer önskar att vara denna gamla hjälte med de breda axlar och bröstet och de smala hofter och så vidare. Men börjar och fysiskt och psykiskt bli annat än bara krigare och hjälte och så. Jag såg för någon tid sedan en officer i full uniform köra med barnvagn. Det skulle vara omöjligt att se i min ungdom. Ja, men alltså bara det där och se det. Jag tyckte faktiskt det var roligt och skönt att se, för att det skulle faktiskt kanske ett visst mot till ett helt annat mot än det han ska visa i kriget. Kanske några ville mena att det var skrattretande. Ja, men på sätt och vis, om hans fru är sjuk eller hon har arbete och så, då är det verkligen bra att han kan ta hand om det där. Och mänskligt, och inte bara baserat på något maskulint. Men vi ser ju också när det gäller det konstnärliga och mycket, mycket annat, och hur inom alla män, i större eller mindre mån, något mer och mer mänskligt utvecklas som inte bara är maskulint. Och i förhållandet mellan man och kvinna är det ju också så att det att smeka varandra när man tycker om att kära i varandra och kyssa och så vidare, ja, det spelar en mycket, mycket större roll för människorna idag än det gjorde för mer primitiva människor. Men vi ser att den motsatta polen, den växer mer och mer. Och låt oss så ganska snabbt se vad dessa figurerna här symboliserar. Det är ju likadant som vi såg med grundenergierna. Här är det ett tankeklimat som utvecklas fram mot kulmination och så småningom degenererar. Figuren vi ser här, den symboliserar vår fysiska kropp som har sin rot i det egentliga djurriket. Men ju inte är någon rent animalisk organism, eftersom så många mänskliga energier genomstrålar det. Så vi faktiskt är degenererande djur. Figuren där symboliserar den dräpande principen, som är mycket dominerande i djurriket, men som faktiskt kulminerar där. Människan börjar att använda vapen och kan döda mycket, mycket mer än djuren som bara dödar sådana som ska tjäna till deras föde, eller kanske gör det i de två maskulina väsen kämpar om ett feminint väsen och liknande. Men det kan ju hända mellan jordiska människor också. Svartsjuka och sådant, det är ju något som spelar en mycket, mycket stor roll, och både många mord och självmord och så vidare har varit baserat på detta. Detta att man tror man kan äga ett annat väsen. Det vi ser här Det är den dödande principen, mer intellektualiserat, där vi har blivit mer mänskliga. Och det vill säga makt för rätt principen inom alla former och variationer av diktatur. Antingen det är inom affärsvärlden, eller det är inom stat och nationer, eller det är bara kanske inom hemmet, där den ena parten dirigerar det hela. Och det vi ser här, detta tankklimat, ja, det är något finare, det är mer känslor, energi och så. Men ännu är det något som tillhör det område vi kan kalla helvetet. Det kan vara inom många, också religiösa riktningar, frireligiösa riktningar och mycket, mycket annat, där man ibland, och många föreningar och vad det nu heter, kämpar om att vara den ledande och den styrande. Där man har aversioner, men på ett mer psykiskt område. Där man inom olika områden också kan vara, ja, ganska egoistisk också, tro ganska mycket om sig själv och kanske sin egen sociala klass och så vidare och se ned på andra och allt det som är mer psykisk aversion än fysisk aversion. Och faktiskt stor egoism. Men ändå där man också börjar och har vissa humana tankar och känslor och gärna vill göra något gott, men ibland alltså också gör något annat och blir ledsen över det efteråt. Det tankeklimatet vi har här, det ser vi, det kulminerar inom ett område där just den motsatta polen utvecklas ganska mycket. Det är experimentarnas mentala klimat. Och är det något människan gör idag, så att säga inom alla områden, så är det att hon experimenterar. Hon experimenterar inom vetenskap. Hon experimenterar inom konst. Hon experimenterar inom det sexuella området. Hon experimenterar inom vetenskap och teknik och mycket, mycket annat. Och det är ju detta. Ja, det gör hon. Därför hon måste äta av frukterna på kunskapens träd, på gott och ont. För att lära och känna skillnad mellan gott och ont. Inte för att dö döden, men för att bli liksom Gud. Eller som det heter i de äldre testamenterna, liksom gudar. Martinus kallar också det området här för de olyckliga äktenskapens son. Där, en man och en kvinna och deras förhållande inte bara är baserat på mannens maskulina pol och kvinnans feminina pol. Så som det är när de är mycket, mycket kära och förälskade. Men det kommer ju i vilken som helst äktenskap en period där det man kallar den första förälskelsen inte är lika stark som senare. Och så är frågan, i det äktenskap, hur är förhållandet mellan mannens feminina pol och kvinnans maskulina pol? Har de något mänskligt gemenskap utom det gemenskapet de har som man och kvinna? Har de det, så är det absolut möjligt inom de olyckliga äktenskapens zon att skapa ett relativt lyckligt äktenskap. Men då är det inte bara baserat på att ge man och kvinna. Men också på det mänskliga inom kvinnan, det mänskliga inom mannen. Och att de har gemensamma intressen. Och att de kanske också respekterar sådana intressen som den andra har, som inte är gemensamma. Och gör det ömsesidigt. Men på samma gång är det mentala klimatet här också ett klimat för sexuella urspårningar. Som också är baserat på utvecklingen av den motsatta polen. Där väsendet faktiskt egentligen inte vet om vad det är som både fysiskt och psykiskt för sig går inom honom eller inom henne. När det gäller sexuella urspåringar så existerar det ju i ganska många variationer. Men det måste jag understryka i förbindelse med Martinus kosmologi att det är inte alltid som kanske några människor tror är sexuella urspårningar, som kosmiskt sett är sexuella urspårningar. När det till exempel gäller begreppet homosexualitet, då säger Martinus likadant som när det gäller den heterosexuella sexualiteten, och det vill säga mannens förhållande till kvinnan och kvinnan till mannen. Där finns det också urspårningar. Där finns det masochism och sadism, där människor faktiskt genom en rad av inkarnationer har kommit in i urspårningar, där de bara kan tillfredsställa sexuellt genom att pina en annan människa eller genom att låta sig pina. Så den finns i många variationer. Men när det gäller till homosexuella tillstånd, där finns det absolut sådana som är urspårade. Där det finns lika mycket svartsjuka som mellan heterosexuella. Och kanske också mord och självmord baserat på en sådan homosexuell förälskelse. Men det finns, och det är i synnerhet för de få människor som har kommit inom det området här, tillstånd där människan naturligt har mognat genom en rad av inkarnationer till och bli mätt av det sexuella förhållandet till det motsatta könet. Och då är det absolut inte någon urspårning. Då är det ett tillstånd där man på samma gång vill uppleva att det är en mycket fin människa, en mycket känslig människa, kvinna eller man. En människa med stora både humana talanger och förmågor, och kanske också skapande talanger och förmågor inom olika områden. Kanske också så att de i innevarande inkarnation inte riktigt har kommit fram, därför det är något annat som vederbörande ska lära, men de finns i det dolda i medvetandet och vi kommer mycket mer fram i en kommande inkarnation. Det är det naturligt att det är sådant väsen som alltså har blivit mätt av dragandet mot det motsatta kön och på väg till att skulle ha förmågan att älska Gud över alla ting och sin nästa oavhängigt av kön, sin nästa som sig själv. Där kan det väsen kanske i början på basis av mättnad avdragning mot det motsatta könet kanske en kortare period känna en lite större dragning mot sitt eget kön. Men ett sådant väsen vill ha en sådan moral att det hellre vill uppleva lidande själv, inte vill vara orsak till andras lidande. Medan där det är homosexuella urspårningar, där den motsatta polen är utvecklad på ett för tidigt stadium, där de talanger och förmågor som ska bära den motsatta polen, och det vill säga människans etik och moral och människors kärlek och skapande förmågor ännu inte utvecklad. Och där är det, det kan föra till urspårningar, men det vill människan också hjälpas igenom genom några inkarnationer. Men det är alltså detta område som Martinus kallar dels experimenternas område och de olyckliga äktenskapens son. Men han understryker också att där människan arbetar med sig själv, där är det absolut möjligt, och det är ju något som sträcker sig inom en rad av inkarnation, att göra den övergången här mycket harmonisk. När man är inställd på inte att vara orsak till lidande och smärta för andra, så vill det vara så att det vill bli en ganska harmonisk övergång, baserat på en naturlig mättnad av något. Och så länge man inte är mätt av förhållande till motsatta könet, ja men då är det naturligt man ska ha det förhållandet. Men där kan man just på samma gång göra något till att det mänskliga utvecklas på samma gång som man har dragning till det motsatta könet. Om man gör det till ett mänskligt förhållande på samma gång som det är ett förhållande mellan man och kvinna. När det gäller dessa tankeklimat här, då ser vi att lika mörka som de ser ut här, lika ljusa ser vi ut. Det är kontrastprincipen till den dräpande, och det vill säga den livgivande principen som för upp i höga andliga världar, men som finns hos oss också, som spirar fram i varenda människa där det börjar och finns humana talanger och förmågor, kärlek till nästan, talanger för att försöka göra den lilla del av universum som är vår vardag till något ljusare och bättre värld för våra omgivningar. Och det är baserat också på en naturlig utveckling av den motsatta polen. Och så ser vi här två tankklimat som ligger nära varandra, och det är konsten och religionen. Och vi ser de här deras ursprung helt hos den primitiva naturmänniskan, som den primitiva magiska religion och den konst som står i den magiska religionens tjänst. Och där är det ju inte så att naturfolken kallar det konst. Det är ju något som är en helt naturligt led med alla deras dansemasker och fetischfigurer och vad de ju annars har. Det är något som är ett led i deras natursamhälle och deras religion. När vi så kommer till en högre utveckling, ja, då vet vi ju inom vårt eget civilisations- och kulturshistoria hur konsten har spelat en mycket stor roll inom kyrkan, men ju också inom de andra religioner. Så att konstnärerna till en viss utvecklingspunkt har varit religionens tjänare. Men så ser vi här något som är en kulmination av konsten på en speciell frigörelse inom konsten. Och det känner vi i västerlandet på det sättet att inte bara konsten men också vetenskap och mycket annat frigjorde sig av kyrkans diktatur. Och där utvecklades då den naturalistiska konst inom alla konstarter. Och detta man sökte att skildra genom både att måla och rita och genom att skriva och skapa musik och mycket mycket annat. Ja, då var det ju så att konstnärerna blev mänsklighetens ögon och öron och lärde människor att se på det hela med en större öppenhet. Och där har konsten spelat en mycket, mycket stor roll på samma gång som den dogmatiska religionen som har varit ett stort ljus för mänskligheten absolut börjar degenerera. Och så kanske någon undrar sig och säger, varför försvinner det där? Ska konsten försvinna? Ska religionen försvinna? Nej, absolut inte. Det är detta tankeklimatet och detta tankeklimatet som övertar dessa krafter, som degenererar som konst för konstens skull och som dogmatisk religion. Och blir till den enskilda människans livgivande krafter. För vi är alla på väg att bli konstnärer. De konstnärliga talanger, även om kanske många människor menar jag har dem inte just nu. Nej, men så finns de mer eller mindre latent i ditt övermedvetande. Och vid kommande inkarnationer inom de områden där du har intresse, där vill du utvecklas. Vi är alla blivande konstnärer. Men för att samla alla konstarter till livs- och levnadskonst och göra själva sitt liv i denna fysiska värld till ett konstverk. Genom vad man kan skapa, genom vad man kan säga, genom vad man kan göra, genom sitt livsmönster. Att skapa en inkarnation till gagn och glädje och inspiration för omgivningen. Men jag talade om det här också. Och det är de psykiska förmågor som går långt, långt ner i djurriket. För det är en degenererat kosmisk medvetande från en underliggande utvecklingsspiral. Något jag ska behandla i ett annat föredrag. Där som instinkt och som magiska krafter hos den primitiva människan. Där ju så många vetenskapsmän också undrar sig över detta. Där man ju inom parapsykologin verkligen kan kontrollera av vissa medicinmän. Har en egendomlig förmåga till att arbeta både med psykiska krafter och med fysiska materier på ett sätt så att de kan göra mycket som ganska många av västerländets läkare och vetenskapsmän inte kan göra. Men det försvinner och det ska försvinna. Likadant som när det gäller mycket av det som heter mediumism, mycket av det som heter psykiska förmågor där det är omedvetet. Det är det Martinus kallar lågpsykiska förmågor. Och det är många former av mediumism. Många former av clairvoyance och clairaudience och vad det heter. Där man inte riktigt, man upplever något men faktiskt inte vet vad det är. Det är liksom tidevattnet som drar sig tillbaka. Vissa vattenpölar blir kvar, men de fördampar och försvinner. Varför? Därför att det är inte magi och mystik vi ska arbeta med. Det försvinner. Men det avlöses av och blir ett dagsmedvetet förhållande till de psykiska krafter och de andliga krafter och världar. Så det inte ska fortsätta med att vara mystik, men en andlig vetenskap. Parapsykologin är det man arbetar med där. Och på samma gång, när den andliga vetenskapen, antingen det är Martinus kosmologi eller andra grenar som människor arbetar med, inte bara som intressanta teorier, men där vi arbetar med sig själv. Ja, där blir det det. Och det är tankeklimat. Och det vill säga den intellektualiserade känslan och den spirande intuitionen som för väsendet fram mot den stora födelsen eller kosmisk medvetande över den tröskeln där. Och till slut, figuren här, den symboliserar vad jag i början av mitt föredrag talade om som gudomen. Men här gudomen i ett speciellt perspektiv. Nämligen de av gudomens organer som speciellt har med den jordiska mänsklighetens utveckling att göra och hela utvecklingen på jorden. Martinus kallar dessa väsen tillsammans för synen. Och när han där har ritat korsets tecken, ja, då är det ju symbol på dels att det bärande här är det väsentliga, den andliga kraft som helt behärskar materien. Men också något nerifrån och något uppifrån. Den lilla stjärnan vi ser där, den symboliserar det vi är på väg emot här nerifrån. Och blir superkosmiska väsen. Och det vill säga, och det är först något väsen det vinner här. Att arbete med sitt medvetandes tankar och känslor och idéer och skapande krafter. 100% på våglängd med universums skapande krafter. Eller gudomens plan med det levande väsendet och hela mänskligheten. När väsendet har hunnit det så betyder det att vibrationerna från övermedvetandet in i auran strålar in i hjärnan och centralnervsystemet, uppmagnetiserar blodet och går med blodet runt till alla organ och celler och molekyler, vibrerar i tomrummet mellan partiklarna. Och det vill säga behärskar atomerna. Och det vill säga att då har väsendet med sin viljekraft förmåga antingen att upplösa ett sådant universum som är hennes fysiska kropp, eller att förtätta det med sin viljekraft. Det var det Kristus kunde. Även om han blev född på jorden. Därför att han hade just det öde till gagn för mänskligheten och skulle födas under helt naturliga mänskliga förhållanden. Men hans rike var, som han sa själv, inte av denna värld. Och vi vet att efter sin död visade han sig först för kvinnorna vid graven. Men sa, rör mig icke. Vi trodde i början att det var trädgårdsmästaren, men sedan var det klar över att det var deras egen mästare. Men när han sa rör mig icke, då var det därför att det var faktiskt hög spänning inom hans kraftfält. I den koncentration av hans medvetande. Så det skulle vara farligt för dessa kvinnor att försöka att röra vid honom. Sedan hade han materialiserat sitt andliga kropp så mycket så han visade sig för lärjungarna på vägen till Emmaus. Där de också på en gång kände igen honom och där försvann han. Och till slut för den samlade skaran av lärjungar. Där den tvivlande Thomas också fick känna nagelgapen i hans händer. Som han också hade materialiserat. Ja, men det är därför han är ett väsen som är hemmahörande inom det område där. Det vill säga han är ett av de väsen som har kommit ovanifrån. Från högra världen. Och som i det här fallet faktiskt har kommit från kloter med kosmisk medvetande i universum. Och Likadant som en människa kan inspirera en annan människa, vilket är en andlig befruktning, där det strålar kraft från den enas aura in i den andras aura, livgivande andlig kraft. Men så är det också mellan kloter. Och där talar Martinus om att det från ett center i Vintergatan strålar krafter emot och in i jordens atmosfär och andliga sfär. Och därigenom har det kommit väsen in i jordens andliga kroppar som för oss är andliga världar. Och dessa väsen är för synen som har många, många hjälpare. Och det är allt som religionerna talar om som änglar och skyddsandar och så vidare i många variationer. Men det är alltså det som ligger bakom. Det är gudomen. Där vi inte ska behöva tänka på en speciell mästare eller en speciell ängel eller vad det nu heter. Men där Kristus enkelt lärde människan detta, att koncentrera sig på du som är i himlarna. Då får man just kontakten med sådana